Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Hej, jag glömde spela in den här lilla varningen under avsnittet, så jag spelar in den nu separat, så Johanna är inte med nu. Men jag skulle bara säga att i det här avsnittet så förekommer det att barn far illa och det är liksom grovt sexuellt våld mot kvinnor också. Så be warned, för det är ett otroligt mörkt avsnitt detta. Vad blir det för mord?
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Johanna Hurtig-Wagrell, och med...
Heter jag Elnor Svensson?
Yes, vilken sportig start vi fick.
Fick vi? Varför då?
Hur
då?
Sportig. Det lät väldigt sportig. Hej och välkomna, igång. Det är dags för damernas...
Jag gillar det. Kanske för att jag precis har varit på en timmes promenad i solen i Göteborg.
Oj. Det är sol också.
Ja, alltså det är sol och det ska bli 12 grader idag.
Gud, vad trevligt.
Ja, för er som lyssnar, vi spelar ju in detta alltså 7 april, back in the day, när 12 grader var en grej. Nu är det kanske inte det längre, när detta släpps. Det kan inte vi hjälpa.
Ja, det kan vi inte hjälpa.
Så jag är mycket, jag känner mig energized. Woo!
Ja, men det förstår jag verkligen, gud vad skönt. Jag hoppas på att kunna få en promenad sen, men jag tror att det kommer bli att jag och Bettan åker till Leos lekland med någon av hennes kompisar.
Oj, det är också
det är värt ganska... Vad sa du?
Det är också ganska sportigt, fast på ett annat sätt. Föräldrasportigt.
Ja. Ja, det är mer liksom emotional torture. Förälder.
Yeah.
Men det är första gången jag är där, inte bakis. Det är ju positivt ändå.
Och det säger en hel del om Leos lekland.
Ja, nej, men alltså typ... Det var härligt när vi hade kalas för Bettan och det var jättemånga föräldrar där som bara, jag är så himla bakis. Och jag bara, äntligen
mysigt.
Är det inte bara jag.
Ni andra har sänkt det till min nivå.
Ja, jag har öppnat upp för det här fruktansvärda levandet. Gud vad skönt.
Skönt. Mycket bra.
Ja, det är väldigt bra.
Ja, ska vi köra igång? Jag har ett ganska långt fall.
Åh gud, då kör vi igång. Åh, vad härligt med ett långt fall. Nej men gud, jag sätter mig till rätta direkt.
Ja, det kan du gott göra. Han har till och med ett seriemördarnamn.
Mm-hmm.
Han heter The Gainesville Ripper.
Åh jävlar. Ja, det är starkt.
Visst. Och jag har fått hjälp av Maria Pettersson. Och jag ska direkt ta hennes källor. Så att vi inte glömmer det. Hon har såklart läst en bok. För att hon är min favoritpluggis i hela världen. En bok av Mary Ruzick. Som heter The Gainesville Ripper. Och så har hon läst på shreveporttimes.com. Projects.wuft.org. Okay. TheSun.com, TampaBay.com, Oxygen.com, Biography.com. Och så, det var det.
Jävlar.
Ja. Mm. Men det här med att läsa en bok. Ja, alltid när jag ser att det finns en bok om ett fall så börjar jag läsa på den. Så läser jag de första 3 kapitlen och sen bara, ja, nu har jag inte tid mer för nu ska vi spela in.
Ja. Men jag tänker mer, vem har sammanfattat det här nu då? På något rimligt sätt. Eller ska jag ta ett annat fall?
Eller hur?
Det finns
verkligen
så himla mycket. Mm.
Det är väldigt ambitiöst. Men nu åker vi. Vi ska prata om Daniel Harold Rowling.
Ja.
Han kallas Danny och han föddes 26 maj 1954 i Shreveport, Louisiana. Hans mamma hette Claudia och hon var en petit brunett.
Yes.
Och han är alltså en sån person som det spelar roll för i senare i livet vad hans mamma hade för kroppsbyggnad och hårfärg. Så det är viktigt att veta. Claudia var bara 19 år gammal när hon gifte sig med Dannys pappa, James Rowling. Och hon blev då gravid med Danny bara några månader efter att de gifte sig. Och James jobbade på en oljerigg och han drömde inte om att bli pappa riktigt.
Okay.
Han blev sur när hon blev gravid. Så himla lagom reaktion.
Ja, vi har ju bara legat med varandra. Varför blev du gravid då?
Vi är gifta och haft oskyddat samlag. Hur kunde detta ske? Mm. Så han blev sur och han hade så att säga a temper.
Trist.
Och var väldigt våldsam mot Claudia under graviditeten. Så a temper är ju en underdrift, va?
Ja, classic.
Och när Danny väl föddes så tog James ut sin ilska på sin son istället.
Usch.
Och första gången han var våldsam mot Danny hade Danny inte ens börjat krypa än.
Ja, men det är så, det kan jag inte tänka på, det går inte.
Nej, men det går inte. Det är helt sen. Han drog alltså 6 månader gamla Danny i ena benet längs med golvet i lägenheten när Danny inte slutade gråta.
Ja, men, nej, gud.
Mm. Ja, men hur?
Nej. Ofattbart.
Och 1,5 år efter att Danny har fötts så välkomnar den lyckliga familjen sin andra son Kevin, heter han. Mm. Och James, hans grej är lite att han klarar inte av, alltså pappan, han klarar inte av när barnen väsnas eller gråter eller liksom låter. Och han säger också till Claudia att hon inte får lyfta upp barnen när de gråter.
Nej.
Jo.
Nej, för fan.
Det är så fruktansvärt. Så Claudia är ju också, hon går ju runt på äggskal liksom i hemmet.
Och mår piss. Men han jobbar på oljerigg så han är borta i perioder. Det måste vara
man kan
skönt.
Hoppas det.
Mm.
Så hon liksom lyfter upp sina söner när de är ledsna. Men inte när James är hemma då, utan det får hon göra när han är borta. Och James fortsätter att vara mainly liksom rikta sin ilska mot Danny. Och kallar ofta honom för ett misstag eller the accident. Så det verkar som att Kevin har lite mer nåd. Mm. Och vad Danny än gjorde så lyckades han alltid reta upp sin pappa på något sätt. Och det blev våld som en konsekvens av det. Trots det så hänger Danny sin pappa i hasorna hela tiden. Och liksom vill ha uppmärksamhet och letar efter minsta tecken på bekräftelse. Såklart, för att han är ett barn.
Det är klart,
och bara
barn vill göra rätt.
Kärlek. Ja. Eller hur? Men det
nej, men alltså nu vill jag kräkas och gråta. Det här är fruktansvärt.
Ja, det börjar verkligen hårt. Och det hände ganska ofta att Claudia tog sitt pick och pack och sina 2 söner och lämnade James.
Mm.
Men hon återvände alltid till honom.
Jag vill inte döma henne för det, men det är svårt nu. Det är svårt. Jag är ledsen.
Det är det såklart. Men hon kanske inte hade någon annanstans att ta vägen.
Nej, hon hade nog inte det och allt blev piss. Och hon, du vet, jag vet. Vad ska de göra om man blir rädd för att bli mördad? Men det är jättesvårt ändå. Bara för att man bara vill inte. Jag vill inte. Mm. Jag vill vara arg på någon. Det är orättvist, men så är det.
Verkligen. Nej, men det känns ju lite som, jag kommer att tänka på den bodyn som vi säljer i vår merch shop på Podstore.
Yeah.
Där det står, var snäll mot mig annars blir jag seriemördare. Och så är det en liten blomma eller en fjäril eller vad det nu är.
Yeah.
Och det är lite detta. Det är ju som att de anstränger sig, eller pappan då, som att han liksom planerar detta och gör en seriemördare nästan. För det är liksom så,
yeah.
Vad i helvete? när Danny och Kevin var 4 och 5 år gamla, eller 5 och 4 år gamla blev de då, så blev James av med sitt jobb på oljeriggen.
Nej.
Jo. Och Claudia jobbar, men de klarar sig inte bara på det som hon tjänar, så de tvingas flytta in hos Claudias syster, Agnes. Och Claudia blev väldigt tacksam, för innan kunde hon, alltså hon ville inte gå till jobbet och lämna barnen med James.
Nej, såklart.
Så nu kunde hon i alla fall lämna barnen hos sin syster. Mm. Men Agnes ser ju hur James är mot barnen.
Mm.
Och han liksom vill bara att de ska sitta still och vara tysta hela tiden. Och vill han att de ska vara stilla, men inte är det, men de är inte det, så binder han fast dem vid matbordet. Och ibland så sätter han på dem ögonbindlar så att det ska bli svårt för dem att träffa munnen med gaffeln när de äter. Och missar de munnen då, så får de slag i bakhuvudet.
Det är helt sjukt. Alltså, han är ju psykopat.
Och efter ett halvår så säger Agnes till sin syster att så här, nej, ni får flytta. Jag kan inte bo i samma hus som James.
Nej.
Så då flyttar de in hos Claudias föräldrar som bor 4 kvarter bort.
Mm.
Det känns som att vi får liksom bara svepa förbi detta, för det är för, man kan liksom inte,
nej.
Man kan inte vara kvar i det. Det är så fruktansvärt ärligt. 1961, när Danny är 7 år gammal, så får James nytt jobb. Hurra!
Ja.
Som polis. Hallå, ja.
Ja.
Kan vem som helst jobba som... Ja, okej.
Ja, men, alltså.
Men det är ju bra, för då får de lite bättre ekonomi igen, och de kan flytta till... Och framförallt då att han inte är hemma hela tiden. Men de flyttar in i ett hus i ett lugnt medelklassområde i Shreveport. Och något av det första som James gör är att sätta upp fällor i trädgården som katter fastnar i. Perfekt.
Mm-hmm.
Och sen då när de har fastnat i de här fällorna, så skjuter han dem.
Gullig kille.
Ja, visst. Goals guy. På pappret så verkar han vara en ganska bra polis i alla fall. Men han fortsätter som vanligt hemma. Och en av familjens grannar minns Danny som barn och säger: "He was a handsome child, but he always seemed depressed. He had the most beautiful hazel eyes I have ever seen, which unfortunately gave him a wimp-like appearance."
Mm-hmm. Men han är väl sånt barn som ens hjärta skulle gå sönder för, om de var taskig mot.
Verkligen. Fast den här grannen bara, what a wimp!
Jag vet, men det är så, du vet, USA på den tiden.
Ja, eller hur? Ja, lite fler exempel på vad James kunde utsätta Danny för. När Danny gick i mellanstadiet så försökte James lära honom att köra bil, men när Danny inte kunde hantera kopplingen korrekt så blev han arg och våldsam. När Danny vägrade klippa sig så slog James honom med skärp och rakade hans huvud som straff. Om Danny klippte gräset och James inte var nöjd med hur han hade klippt det, så kunde han sätta Danny i handfängsel tillsammans med hans bror Kevin. Och sen knuffade han båda bröderna till golvet och knäade dem i bröstkorgarna. Och Claudia fick som sagt också, hon blev fortfarande misshandlad också av James. Och Danny försökte ofta försvara sin mamma, och då fick han såklart bara mer stryk.
Ja.
Det fanns en grej som kunde trösta Danny under den här tiden, och det var hans gitarr. Han satt ofta på sitt rum eller på verandan och spelade och sjöng. Och det var flera av grannarna som sa sen att han hade en väldigt fin röst. Fan vad det hade kunnat liksom ta det spåret istället.
Mm, verkligen.
Att han liksom bara, jag hade en fruktansvärd uppväxt så jag blev musiker. Och fick ut mina känslor på det sättet.
Ja.
Men sen så blev det inte så.
Nej.
När Dannys skola informerade Claudia om att Danny var tvungen att gå om 3D-klass för att han hade varit frånvarande så mycket, så fick hon ett nervöst sammanbrott. Och jag vet inte riktigt vad det innebar. Men hon bröt väl ihop.
Mm.
Och när Danny
väl för vad det skulle betyda. Liksom.
Vad sa du?
Hon blev väl nervös för vad hon skulle behöva se sin son bli utsatt för. Liksom.
Mm, visst. Och när Danny väl var i skolan så hade han väldigt, väldigt svårt. Och kuratorn skrev i en rapport vid tillfället: "Danny's suffering from an inferiority complex with aggressive tendencies and poor impulse control."
Ja.
Och det blev bara värre ju äldre han blev.
Men det är en klassisk grej, barn som är stressade. Det går alltså stressade med, alltså, du fattar vad jag menar, utsatta för någonting.
Ja.
Som ger dem stress. Det går ju inte bra. Det går inte bra för någon då liksom.
Nej, hur fan ska man kunna excel in school i de här förutsättningarna?
Nej.
När han var 11 så blev Claudia inlagd på psykiatrisk klinik efter att ha försökt ta livet av sig. Mm. Och efter det så började Danny...
Förstå för honom då med 11. 11, bara min, till och med min mamma, min enda, hon försökte försvinna.
Mm.
Alltså...
Visst.
Oh, det är verkligen svårt alltså.
Mm.
Alltså även om man verkligen förstår Claudia så är det liksom... Åh, gud.
Ja, nej, men ensamheten.
Mm-hmm.
Man orkar inte tänka på det. Allas ensamhet liksom, i det hushållet förutom James då som verkar leva loppan.
Ja, man kan inte han ta livet av sig. Hade inte det varit trevligt för alla inblandade?
Nej. Det hade ju varit... Då hade livet blivit bättre för 3 personer.
Exakt.
Så jag röstar för det. Mm. Och ja, så Danny började missbruka både alkohol och droger, som sagt. Och han började lämna hemmet om nätterna och drev omkring. Och liksom bara hängde runt. Och han roade sig med att titta in genom grannarnas fönster. Och när han var 14 så var det en av grannarna som märkte att han hade smygtittat på grannens unga dotter genom fönstret.
Mm.
Så då gick grannen till James och berättade vad hans son hade gjort och höll på med om nätterna. Och då straffade James Danny med stryk, som vanligt.
Mm.
Men Danny fortsatte att pyssla med det om nätterna. Och varje gång grannarna kom på honom så rapporterade de det direkt till James då.
Mm.
När Danny var 16 år gammal så var han och hans pappa i ytterligare ett slagsmål, kan man inte kalla det. Men Danny blev misshandlad.
Mm.
Men han hade väl börjat kämpa tillbaka liksom.
Yes.
Antar jag, för att efter det så kallade slagsmålet då, så skickades Danny till Juvenile Detention Center i 2 veckor.
Perfekt.
För att det är ju han som har varit the crazy one.
Ja. Yeah.
Efter att han släpptes från häktet så ville inte Danny åka tillbaka hem. Vilket man kan förstå väldigt mycket. Så han packade ett ryggsäck och en tält. Och gick ut i skogen bara. Och var arg på hela världen.
Bra. Tap into that.
Ja.
Alltså jag menar alltså gör det till slut. Inte liksom, ja, du fattar. Det finns en hälsosam väg i ilskan och en ohälsosam väg i ilskan. Ja. Vi säger så då.
Exakt. Mm. Men vad bra. Var arg. Agera på det spontant.
Nej, men du fattar vad jag menar.
Ja, jag vet. Jävla. Jag vet ju, det är ju helt galet.
Visst var att du när du skrev till mig bara, våran jargong har förstört mig.
Ja.
Kallade en annan tjej för jävla
ord. Ja, att jag hade sagt, som jag brukar säga till dig, så här sa jag till en annan tjejkompis, hårchefen, då jävla hora. Och sen så bara, men hon bara, hallå? Jag bara, nej, vi känner kanske inte varandra så bra att jag ska, att jag, nej men gud, vad håller jag på med? Nej, jag ber om ursäkt.
Jag skrev till dig, jag bara, hjälp. Liksom, är så ett självklart liksom bara ett skämt, va? Varför blir du upprörd?
It's a term of endearment.
Jag gillar dig, så jag tycker om dig. Jag vill bygga broar, så jag kallar det.
Ja. Men alltså, jag spelade in podd med Robin Berglund och Björn Edgren heter han, va? Han som jobbade på Svenska Nyheter innan. Och Jack Werner, han som har Creepypodden.
Jag såg det, blev jätteavundsjuk. Alla bästa människor på en gång.
Ja, men det var så mysigt. Det är då så här Patreon-exklusivt material till Robin Berglunds podd Mina vännerboken. Mm. Och så vi spelade spel och så spelade vi in det. Och jag liksom, jag och Jack Werner, jag blev liksom så här, jag vet inte om jag såg honom som en storebror lite eller någonting. Mm. För jag började så här vara väldigt roasty mot honom. Det är tråkigt när man kommer på sig själv med det och sen så bara kan man inte riktigt sluta. Och man bara, jag bara, nej men förlåt, men vad säger jag? Ja, men jag, han bara, det gör ingenting. Jag bara, okej, då fortsätter jag tydligen.
Ja. Men det man gillar, alltså du vet, när man tycker om någon, då blir jag så.
Ja, eller hur?
Ja.
Det är ju det, för det är verkligen, det är svårt att förklara. Alltså han verkade ju verkligen inte bli ledsen, då hade jag ju slutat. Han verkade tycka det var liksom kul.
Mm.
Men att man
grät på låtsas.
Detta
på
är för att jag tycker om dig.
Mm.
Jag vet inte om det framgår. Att jag...
Nej, men,
det låter också så himla abusive.
Ja. Look what you made me do!
sån är jag i alla fall.
Ja. Ja, ja.
Ja, okay, så där nere i alla fall i ett tält i skogen.
Hur gammal är han då?
Ja, hur gammal är han då? Kan du ju fortsätta fråga dig. 16 år gammal.
Mm-hmm.
Och han är jättearg på alla. Han är arg på sin mamma för att hon inte har skyddat honom mot hans pappa. Yeah. Han börjar fantisera om att liksom kontrollera andra människor. Ta tillbaka kontrollen i sitt liv.
Mm.
Och han börjar då vid den här tiden få våldsamma sexuella fantasier.
Yeah.
Men om du märker det, men det är ju mycket berättat. Man fattar att det är han själv som har berättat mycket.
Ja.
Och Maria skrev också det. Hon bara, alltså, det stör mig att det blev så. Jag kom på att det blev så liksom, efterhand. Men det blir ju det när man utgår från en bok där de har pratat med honom. Så
är det ju.
Det blev mycket från hans perspektiv. Men hon har ändå fått med mycket andras också, tycker jag.
Mm.
För det är ingen annan som kan berätta om hans våldsamma sexuella fantasier. Riktigt.
Nej, det är svårt. Men... Samtidigt kan man ju förvänta sig att de finns typ.
Ja.
Jag kan ju inte tänka mig att den här pappan hade samtycke sex med mamman i liksom, när barnen hade somnat direkt. Utan jag tror att han har sett grejer som man absolut inte ska se.
Verkligen. Mm. Gud, ja. När den är 17, alltså, sen vet inte jag om han liksom bor i tält hela tiden nu eller om han vid något tillfälle flyttar hem igen. Det verkar lite så. Mm. Jag vet inte riktigt när i så fall. Men när den är 17 så försöker han ändra sitt liv lite. Han hoppar av high school. Han frågar sina föräldrar om han får gå med i flygvapnet. Han måste då ha deras tillåtelse för att han är under 18.
Mm.
Och James tycker det låter toppen för han vill bara bli av med Danny hela tiden. Nu har ju också Danny känt av att så här, fan, jag börjar bli ganska stark. Jag har börjat bli äldre och liksom kan försvara mig och slå tillbaka mot James. Och det känns ju fett för honom. Och känna så, wow, jag är I'm in control lite grann. Och James tycker inte om det.
Såklart.
Han tyckte ju det var trevligt innan när Danny inte kunde försvara sig. Because he's a great guy.
Det har varit ett litet barn, ja.
Mm. Så James skriver på alla papper som behövs. Och Danny kan åka till flygvapnet. Och i början går det bra. Men han har ju fortfarande sin missbrukshobby. Problematik. Så det håller inte så länge. Och efter ett år så blir han discharged.
Hmm.
Så han åker hem igen. Trots att han hatar Shreveport. Han börjar gå regelbundet i kyrkan. För att igen försöka liksom förändra sitt liv på något sätt.
Hmm.
Där träffar han en ung kvinna som han blir kär i. Hon heter O'Mather Lummis.
Ja.
Yeah. Ja. O'Mather. Ja, okej. Okay. Hon är en petit brunett.
Mm-hmm.
6 månader senare, i september 74, så gifter de sig. Då är båda 19 år gamla. Året efter så blir O'Mather gravid med en liten flicka. Och samma år så föds Keeley Danielle, deras dotter. Och efter det så börjar Danny känna att det är lite jobbigt att vara både make och pappa. Så han... För att vara en så bra make och pappa som möjligt så börjar han dricka jättemycket sprit igen.
Yeah.
Och han röker gräs varje dag.
Mm.
Han slutar gå i kyrkan. Så det där försöket att ändra livet liksom bara, det händer inte. Det blir tvärtom. Han försvinner också på nätterna utan att berätta vart. En kväll ringer 2 poliser på hemma hos O'Mather och frågar efter Danny. För de har då fått in anmälningar från grannarna om att Danny har tittat in genom deras fönster.
Mm.
Och Danny kommer hem på morgonen och O'Mather konfronterar honom med det. Och säger att hon är besviken på honom.
Mm.
Alltså bara tänk dig att man får reda på det om sin man. Yeah. Kommer han hem och man bara, jag är så besviken.
Vad är det frågan om?
Mm. Jag vet ju att du har allvarliga missbruksproblem och är borta hela nätterna, men...
Men det här trodde jag ändå inte.
Det här? Nej, det kan man ju tänka sig att hon inte trodde i sig. Han svarar med att misshandla henne.
Mm.
Och efter det så fortsätter våldet hemma.
Mm.
Allt det här känns som så en himla så här, ja, om vi gör så här så då kommer det här hända. Så mycket kan jag säga. Alltså så känns det ju, eller hur?
Det är verkligen bara en upprepning av historien. Han gifter sig också när han är 19 och han börjar misshandla sin tjej och de har ett barn. Kommer han vara snäll mot det barnet? I think not.
Mm.
Alltså, verkligen.
Nej, bara för han liksom... Han skäms ju fortfarande för sig själv. Han tycker inte att han duger. Allt han ser hos andra som är i närheten av det hans pappa skulle reagera på. Det som han försöker hålla ner, det kommer han reagera på precis samma sätt. Alltså det är liksom...
Ja, för på något sjukt sätt har väl det blivit hans ideal. För att han har försökt undvika allting som hans pappa kan störa sig på.
Ja.
Gissar jag.
Ja, ja. Gud ja. Det där kan man ju känna av själv. Även om man vet att så här, ja, men det där som liksom jag har lärt mig, det är fel. Men det kommer väcka något i mig. Alltså så här, saker som jag kanske tycker är fel att tycker, men jag känner annorlunda, och det kommer ju från någonting.
Gud ja.
Du vet.
Ja, men när jag var liten så var det fanns inte riktigt utrymme för att vara ledsen.
Nej.
Ofta. Det var liksom, det var pressat.
Ja, ja.
Nej, men vi var tre.
Det är nog ganska många som ensamma, känner igen det.
Ja. Ja, och jag kan känna det när någon är ledsen nu, att jag blir liksom superstressad av det.
Mm.
Och ibland kan jag bli arg, och ibland kan jag bli jätteledsen själv av att se det. Och ibland, alltså, det blir liksom full blown stresspåslag bara.
Ja.
Av att så här, du kan inte vara ledsen. Sluta.
Det var liksom den stora grejen för mig i terapi, var ju liksom att släppa skammen kring att vara ledsen och inte bli förbannad på folk som gråter.
Mm.
Alltså det är ju ändå... det är sånt där som sätter sig. Som en, liksom, som en skyddsmekanism.
Gud ja.
Jag menar inte, jag ska inte ge honom massa ursäkter här, va? Men jag tycker än så länge att han är så pass ung att han kan få ha den ursäkten.
Ja, men precis.
Jag behöver inte säga att han är ett monster än, om vi säger så.
Nej, precis. Vi kan vänta med det lite, men det är ju verkligen...
Men det kommer.
Som sagt, det är ju som att de bara har tittat i en receptbok. How to make a sadistic serial killer.
Ja.
Och så gör vi det.
Mm.
För jag, vissa känns ju som att vissa sådana här seriemördare känns ju som att de föds som det och bara är liksom crazy. Det hade kvittat vad man gjorde med dem.
Ja, eller så här, ja, mina föräldrar var rätt taskiga och slog mig. Men det här var ju liksom på en nivå som var så här, okej. Okay. Ja, ja.
Mm. Det känns som att hade detta inte varit hans barndom, hade det lika bra kunnat vara att han gick estetlinjen på gymnasiet. Provade vara musiker ett tag, och sen så blev han revisor.
Ja. Semidouchig kille med gitarr.
Ah, ja.
Gud, jag blev hes, hör du? Herregud.
Är du hes?
Ja, jag blev väldigt hes plötsligt.
Ja, jag känner idag att jag har en väldigt basig röst. På ett sätt jag inte brukar ha.
Jag tror det är för att det kanske är lite så här
lite allergier som har börjat sätta in.
Mm,
ja, det är påsken. Det. Ja, det är påsk när vi spelar in det också. Till
det är påsk, så nu är jag sån här.
Ja, du vet, det är påsk nu. Så då kan jag bli lite så här. För att hedra Jesus.
Gud.
I alla fall. Mm. Vid ett tillfälle så håller Danny ett hagelgevär mot sin frus huvud och hotar med att skjuta henne. Och efter det så tar O'Mather deras dotter och drar.
Mycket bra.
Mm, så skönt. Och hon flyttar med dottern en bit ifrån.
Jag vill igen säga, jag vill bara säga, för jag kom på att jag var så himla dömande mot mamman innan. Jag vill bara säga att jag fattar grejen med att man inte bara kan dra. Jag förstår det.
Ja, gud
det finns ing, om man är i en, om någon som lyssnar är liksom i en våldsam relation. Det är noll att jag dömer dig.
Nej, det finns inte. Det är bara så en lättnad att höra när det går.
Ja, exakt. Exakt.
Det är ju jätteskönt.
Man önskar att det gick oftare.
Gud, ja.
Så.
Ja, men alltså när man läser om hur det är för liksom kvinnor som har lämnat en våldsam relation och är liksom, lever med skyddad identitet och måste gömma sig. Man bara, alltså jag dör ju. Alltså jag fattar ju att det är inte någonting man väljer lättvindigt heller.
Nej, nej.
För sitt
plus att
barn
du kommer bli mördad och du kanske inte kan få det. Alltså du vet, visst, det är liksom...
Exakt. Ja. Livsfarligt är det.
Ja, livsfarligt. Ja.
Ja. Så hon flyttar en bit ifrån. Och det är så weird också, för att Claudia och James hälsar på O'Mather varje vecka.
Mm-hmm.
Och dottern då, deras barnbarn. Och hjälper henne med pengar, ser till så att hon klarar sig liksom. Jag fattar inte. Att, det verkar som att James är liksom... De hjälper till. Alltså jag vet, det är bara så konstigt.
Mm.
Det är liksom ingenting om att han misshandlar barnbarnet eller så. Utan nu ska han vara en normal farfar liksom. Så jävla obehagligt.
Att det är inte helt ovanligt.
Ja.
Det är så jävla konstigt att folk blir gubbar och då blir så här...
Jättekonstigt. Och O'Mather ser inte till Danny något mer förutom en gång när han attackerar hennes nya pojkvän senare. Så han har förmodligen koll på henne. 1977 så ansöker hon om skilsmässa. Då är Danny 23 och efter skilsmässan blir han helt ifrån sig.
Förlåt, jag vill bara säga, kom på gamla gubbar. Alltså farmor och farfar till det här barnet är ju liksom i min ålder. De är 43.
Just det.
Man tänker inte på det när man får barn så jävla tidigt.
Så blir det. Danny jobbar nu på ett lokalt bageri och han har någon olycka med en bread slicer, så han förlorar en del av sitt finger på sin vänstra hand. Och strax efter det så är han involverad i en bilolycka där han krockar med en ung kvinna som dör.
Trist.
Ja. Han känner sig väldigt ensam och övergiven och väldigt bitter över att hans fru har lämnat honom. Man bara, vad konstigt. Så han stjäl sin pappas pistol och börjar råna butiker som fan runt om i Louisiana och Mississippi och Georgia och Alabama.
Mm.
Han spenderar nästkommande år med att åka in och ut ur fängelset och fortsätter med sina väpnade rån och också en del våldtäkter som han fälls för. Så under 89 så kommer han tillbaka igen till Shreveport. Då har han varit sammanlagt 8 år i fängelse och är 35 år gammal nu. Och har liksom inte åstadkommit någonting i life.
Nej, att de men piss. 35, alltså om de skulle leva nu så skulle alla bara, du har 30s to new och så vidare. Ja, nej, ja. Precis. Han har bara fuckat upp för sig själv konstant, helt enkelt.
Ja.
Och för andra.
Sabina skrev till mig, hon bara, haha, jag lyssnar på vad blev det för mord nu och du säger att du är 34 år gammal, det är du inte alls. Jag bara, jo, jag fyller ju det. Hon bara, ja men du är inte det. Jag bara, jo men jag fyller ju det. Hon bara, du har inte fyllt det. Jag bara, nej men jag fyller det. Så jävla lönt. Jag avrundar fortfarande alltid uppåt.
Mm.
Jag vet inte riktigt varför.
Jag
du säga att du är den åldern som du inte har.
Eftersom jag fyller 40 nu i år. Så säger jag absolut inte det. Utan jag säger att jag är 39. Ganska jävla mycket 39 är jag.
Ja.
I alla fall 2 veckor till sen.
Just det. Japp. Ja, men då får jag väl bara säga att jag är 33 då.
Så ja, det får man verkligen.
I nuet lite mer. Jag är 33.
Mm-mm.
Bra. Nu så i alla fall Danny. Han börjar jobba på en restaurang. Men i november 89 får han sparken efter att ha missat att komma till jobbet när han skulle det. Danny tycker inte det är rättvist. Han tycker att hans chef har ändrat hans schema utan att berätta det för honom. Men det hjälper inte. Han får ändå jättemycket sparken direkt. Och han tappar det fullständigt. Han skriker åt sin chef. Han vägrar ge sig angående den här schemaändringen som han påstår har hänt. Och till slut så går Danny därifrån. Men han kan inte släppa tanken på hur jävla orättvist det är. Och han behöver göra någonting för att bevisa nu att han förtjänar bättre än så här. Alltså jag kan också tänka mig att det är att han har rätt liksom. Att de har ändrat schemat utan att berätta det.
Men att han inte har, alltså han har ju inte någon emotionell mogenhet att hantera det. Visar.
Nej.
Kan man ju.
Eller hur? Ändå för nu måste han på något sätt visa att han är värd någonting. Och det här.
Exakt.
Det, liksom, det blir droppen som får bägaren att rinna över i Danny, verkar det som.
Visst, finns det? Det är en typ av narcissism det där, va?
Mm.
Den går inte ut på att man är megaloman, men det fungerar på precis samma sätt.
Ja.
När man har den där känslan av att vara ingenting.
Ja, eller hur? Alltså, du kan inte göra det här lilla, eller lilla, det är inte lite så få sparken, men så här, det här kan inte hända mig, för nu säger du till mig att jag är värd absolut ingenting.
Mm, och det jag bara nej, bekräftar min
jag bara
tro
att du får sparken.
På mig. Ja. Exakt.
Exakt. Och jag håller med om att jag är värd ingenting, så nu måste jag göra något riktigt jävla sjukt.
Mm.
Ja.
För att få bort den.
Ja.
Känslan. Mm.
Så nu ska han göra någonting som han har fantiserat om i flera år. Han har nyligen fått vad han själv beskriver som en liten crush på en tjej som heter Julie Grissom. Hon är 25 år gammal.
Mm.
Hon jobbar deltid på en butik i köpcentret och samtidigt pluggar hon marknadsföring på universitetet. Och hon kommer snart ta sin examen och hon bor hemma hos sin pappa på Beth Lane i Shreveport.
Hennes vad är det här för
Grissom?
Förlåt, nu måste jag veta igen. Vad är det för årtal-ish vi pratar nu?
Ja, han föddes, nu ska vi se, 89. November 89.
Mm.
Då var jag 2 månader gammal, om du vill ha en referens. Hennes pappa, Tom Grissom, är 55 år gammal och jobbar som chef på AT&T och han ska snart ta en tidig pension. Just den här helgen i november så har Julie och hennes pappa också besök av Sean som är 8 år gammal, som är Julies brorson och Toms barnbarn alltså. Mm. Julie vet inte om det, men Danny följer efter henne den kvällen, 4 november 89. Och han smyger in i trädgården där han kollar på Julie genom fönstret. Och han ser också Tom och Sean. Och han letar efter ett sätt att ta sig in i huset. Och det visar sig att en bakdörr är olåst. Det var en lördag alltså. På måndagen den 6 november försöker Seans mamma ringa till huset. Alltså den här pojken som var i huset. Hon får inte tag i vare sig Tom eller Julie. Så hon ringer polisen 8:30 på morgonen. Och hon säger att hennes svärfar svarar inte i telefon. Hennes son Sean är med honom. Så polisen ringer till Toms grannar för att höra om någon av dem kan gå över och kolla läget. En granne går till huset och ser direkt att det ligger massa orörda, eller en massa, men 2 stycken orörda dagstidningar från söndagen och måndagen på uppfarten. Han ser att lampor är tända i huset och det är ingen som öppnar när han knackar på. Då kollar han om dörren till garaget är öppen, olåst, vilket den är. När han försöker gå in i huset via garagedörren så märker han direkt att det är någonting på golvet innanför dörren som blockerar. Så han kan inte öppna. Men när han lyckas skjuta upp dörren och kika in så ser han att det är en kropp på golvet. Så han ringer polisen direkt. Och de kommer dit och upptäcker att kroppen som ligger på golvet och blockerar dörren tillhör Tom. Och han har dött av ett flertal knivhugg i ryggen och i bröstkorgen. Sean, som är 8 år gammal, hittas död i vardagsrummet. Han ligger på mage och har dött av knivhugg i ryggen.
Jävlar.
Julie hittas naken liggandes i sin säng. Hon är liksom uppenbart positionerad med benen isär. Hon har knivhuggits 3 gånger i bröstkorgen. Och hennes bröst är också täckt av bitmärken. Det finns spår av silvertejp efter hennes mun, men den är borttagen och gärningsmannen har tagit med sig den. Efter att Julie har dött så har gärningsmannen tvättat hennes genitalier med tvål och lagt hennes kläder i tvättmaskinen.
Okej, så nu har vi gått full-blown monster.
Ja. Mm. Det gick väldigt snabbt från att titta genom fönster. Och han har begått våldtäkter innan och väpnade rån. Mm. Ska ju sägas också. Men det här var en eskalering.
In the next level shit.
Gud ja. Mm. Polisen tror att alla 3 har mördats någon gång mellan 18 och 20 på lördagskvällen. De hittar inget.
Nu börjar man, förlåt, jag vill bara säga. Okay. Alltså det känns lite som att man ändrar sig från, fy fan, det är klart att man blir så om man blir, alltså man blir seriemördare om man blir behandlad så här som barn. Nu blir man lite mer så här, pappan kanske hade rätt. Det var en jävla. Ja.
Jag får innan han ens började krypa, Johanna.
Jag bara säger, vad i helvete ja, som men händer?
Man, nu tappar man ju, nu har man ju verkligen tappat den här känslan av, men gud, mm-hmm, lilla barn. Nu är det en 35-årig man som har tappat det fullständigt.
Mm.
Och det är inte okej.
Okay. När han borde söka hjälp så är det bara.
Ja, såklart. Ja, de hittar inga tecken på att någon har brutit sig in i huset. Det finns knappt några tecken på att någon, det har varit någon våldsam strid. Brottsplatsen beskrivs som väldigt prydlig. Och under den första veckan efter mordet så letar polisen desperat efter ledtrådar som kan.
Det var ändå en jättekul felsägning. Förlåt, jag var tvungen.
Ja, det är okej. Som Lisen blev sur.
Ja.
Hon är på min sida i debatten.
Okay. Jag får be om ursäkt.
Politen letar väldigt mycket efter gärningsmannen och efter ledtrådar som kan leda dem någonstans, men det finns ingen misstänkt överhuvudtaget. Man antar ju då mycket riktigt att Julie var den personen som gärningsmannen var ute efter.
Mm.
Danny åker hem till sina föräldrars hus som låg 10 minuter bort från familjen Grissoms hem. 6 månader senare så hamnar han återigen i ett ordentligt jävla bråk med sin pappa. Enligt Danny så är det för att James har bett sin son rulla upp fönsterrutorna på bilen ifall det börjar regna. Och det bråket eskalerade mer och mer. Slutar med att Danny tar fram en pistol och skjuter sin pappa i huvudet.
Åh, men det var ju härligt att höra. Skönt. Äntligen fick han vara what's coming.
Ja, alltså, det är också det. Hade detta varit liksom, hade det handlat om hans pappa och det, då hade det kanske varit slut nu då. Mm. Då hade det kanske inte varit att ja, min pappa slog mig så jag våldtar och mördar kvinnor sen. Och alla som är i närheten.
Men alltså så här.
Det men hade inte... man bara skjutit sin pappa i huvudet hade man varit så, ja.
Ja visst, nej, men alltså, det är klart att det inte försvinner bara för att han dödar honom. Men det är ju mest skönt att pappan får smaka, så att säga. Förstår du? Ja. Det handlar inte så mycket om att så här, det skulle lösa något för honom. För det är klart att det inte gör det.
Nej. Nej, såklart. Och sen så lämnar han då sitt föräldrahem för sista gången.
Mm.
Och han är desperat på behov av pengar. Så han rånar ett äldre par några kvarter bort. Han säger till dem att han behöver pengar för att kunna ta sig till Dallas. Men han åker inte till Dallas. Han hoppar på en buss till Tallahassee, Florida. Och i en butik nära busstationen så köper han en kniv. Som märket heter, eller jag tror det är märket. Eller typen av kniv som heter K-Bar. Sen hoppar han på en buss till Gainesville, Florida.
Mm.
Och han är ju Gainesville Ripper, så du kan ju tänka dig att det blir inte nice.
Ja, nu har vi hamnat rätt. Ja, det är ju DG. Det hade jag glömt. Mycket bra.
Tillbaka i föräldrahemmet i Shreveport. James dog inte av att bli skjuten i huvudet.
Nej, pappan. Ännu bättre nästan.
Han återhämtar sig. Mm. Han förlorar ett öga och ett öra, men han överlever. Och meanwhile, across town i Gainesville, Florida, så har Danny satt upp ett tält i ett skogsområde där han börjar förbereda sig för nästa grej.
Mm.
Den 23 augusti 1990 går Danny på bio och han ser Exorcisten 3.
Vänta, förlåt. När är det min stol började knarra, så jag måste bara se till att den inte förstör allting. Varför? Jag byter stol. Plötsligt bara.
Okay.
Du har väl aldrig knarrat för sig. Det kan knarra så här. Det kan typ knarra i liksom själva lädret om man rör sig för mycket, men nu är det, du vet, i så här gångjärn skit. Det låter för.
Du lät verkligen som en tant när du sa den har väl aldrig knarrat för.
Ja.
Varför knarrar du? Du har aldrig knarrat för.
Jaha, då har man stolar som knarrar och ingen ordning på någonting.
Ja, men du har aldrig knarrat. Det är väldigt konstigt att du ska börja knarra nu. Bara för att, vad är det, någon påskgrej? Eller vad är det nu, Jesus som kommer tillbaka för att börja
knarra? Så ensam så att man börjar prata med sina stolar. Jaha, så då har du börjat knarra.
Titta på nästa. Så ska du också börja nu, eller?
Ja. Och du har ju stoppning. Ja, så, hej.
Okej, okay, hej, hej.
I'm back, bitches.
Danny går på bio och ser Exorcisten 3.
Mm.
I den, jag har inte sett den. Men där är tydligen en besatt mördare som kallar sig för Gemini.
Oh.
Och Danny bara, det är ju jag. Jag är ju född i tvillingarnas tecken.
Yeah.
Så han relaterar väldigt mycket till den mördaren då. För de har samma namn.
Samma stjärntecken. Vad fan är han, tjej eller?
Ja, tydligen. Så han ser detta som ett tecken och han bestämmer sig för att sätta sin drömplan i verket. Han ska döda 8 personer. En för varje år han har tillbringat i fängelse. För det är tydligen också väldigt orättvist att
just
han har suttit i fängelse för alla rån och våldtäkter.
Han har, det är väldigt lik Ulf Olsson i sitt sätt att vara, känns det som.
Vem sa du?
Ulf Olsson.
Ja, ah, okej. Okay. Jag minns ingenting om honom.
Som mördade Jannike och Helene.
Mm.
Helene mördat. Ja, skitsamma, jag ska inte gå in på det. Men det låter lite likt.
Okej. Okay. Ja.
I inställningen till världen och också uppväxt.
Ja. Mm. Han har ju dödat 3, så då återstår 5 stycken. Jag vet inte om hur han vet att hans pappa inte dog. Men ja. Tydligen vet han det.
Mamma ringde väl?
Ja. Pappa hälsar, va?
Ja.
Vad sa du att han... Ja, han har bara ett öga, ett öra, stackaren.
Så nu är det jag som slår han. Nej, men allvarligt, det vill jag säga.
Nej, men skämt åsido, vi ska grilla nu.
Mm.
Så Danny går till ett bostadshus i närheten och börjar titta in genom fönstren. Och i en av lägenheterna så bor 18-åriga Sonja Larsson.
Mm.
Och 17-åriga Christina Powell. De är roomies och ska precis börja sitt andra år på universitetet. De har träffats under sommaren och blivit nära vänner. Och eftersom alla studentrum var upptagna så blev de tvungna att skaffa sig en lägenhet utanför campus. Så de flyttade in för bara några dagar sedan. Och har haft fullt upp med att fixa och dona i lägenheten. och har lyssnat på första albumet från George Michael. Mm. Någon gång efter midnatt den 24 så står Danny redo. Han är helt svartklädd. Han har en skidmask över huvudet och har svarta handskar på sig.
Men döda inte de två nu. Kom igen. Det är det. Nej, men...
Han har med sig en skruvmejsel och sin K-bar-kniv för att bryta sig in. När han känner på bakdörren så känner han att den är olåst. Och det ser han ju då som ett ytterligare tecken på att det här är ödet. Mm. Eller så är det tecken på att någon har glömt låsa. Jag vet inte.
Men det där är ju... Där de tvistade lärde, som jag brukar säga.
Ja, men det kan man inte säga så här i efterhand. När han kommit in i lägenheten så står han stilla ett tag för att vänja sina ögon vid mörkret. Mm. Han hittar Christina sovandes på soffan i vardagsrummet. Han står lutad över henne i typ 10 minuter och känner att han blir taggad. Mm.
Och gud vad obehagligt.
Men han har svårt att bestämma sig för vilken av tjejerna han vill ha. Han går in till Sonja som sover i sovrummet. Han står och tittar på henne i 5 minuter. Beslutsångest. Till slut bestämmer han sig för att Christina är den han vill ha. Så därför måste han då göra sig av med Sonja först. Så han tar en rulle med silvertejp. Tejpar snabbt över Sonjas mun för att förhindra att hon skriker och väcker Christina. Och innan hon hinner reagera så hugger han henne mitt i bröstet. Och hon vaknar ju, får panik, försöker kämpa emot, men han hugger henne på armar och ben och lår och, alltså, medan hon försöker liksom skydda sig och sparka. Attacken varar bara 30-40 sekunder och hon dör då. Danny försäkrar sig om att hon är död innan han går tillbaka till vardagsrummet. Han väcker Christina och han sätter silvertejp på hennes mun. Och sen binder han hennes händer bakom hennes rygg, tar bort hennes kläder med kniven och våldtar henne under knivhot. Efteråt känner han sig lite hungrig. Så han säger till Christina att han ska bara gå och äta något lite snabbt. Sen kommer han tillbaka och dödar henne, säger han då.
Men.
Så han går till köket och äter en banan och ett äpple.
Nej, men jag är så irriterad på honom nu. Jag är så irriterad. Vadå? Varför måste du säga... Alltså, liksom... Ät sen. Alltså, ska man... Du vet, jag kommer att döda dig sen. Det är sån jävla tortyr ju.
Ja, ja. 100% sadist. Han vill att hon ska ligga och vara livrädd.
Ja.
Ett tag. Hur hungrig kan han vara också om man äter en banan och ett äpple och sen är han klar, liksom?
Nej, men verkligen. Snälla.
Så där äter han i lugnan ro... Tittar ibland in i vardagsrummet där Christina bara ligger i soffan och verkar stelfrusen liksom. Kan inte röra sig, skriker inte efter hjälp.
Nej, såklart.
När han har ätit klart så går han tillbaka till vardagsrummet och vänder Christina så hon ligger på mage och hugger henne 5 gånger i ryggen. Sen går han till badrummet för att tvätta av sig.
Det är så jävla kallt där.
Mm. I badrumsskåpet hittar han p-piller och blir väldigt provocerad. För det betyder att tjejerna har ägnat sig åt sex innan äktenskapet.
Mm, det är bättre att de gifter sig när de är 19 och behandlar sina barn som skit, eller?
Ja, eller bara våldtar folk som man inte är gift med då.
Ja, nej, men naturligtvis. That goes without saying.
Jo.
Mm. Nej, men han är ju schysst som våldtar, för det enda sättet att tjejer kan få ha sex innan äktenskapet. Eller vadå?
Han går tillbaka till vardagsrummet och... Alltså det här är så... Det här är jätteäckligt. Varning, varning. Mm. Han skär av hennes bröst.
Nej, men sluta! Varför?
Jag vet. Det är så... Jag är ju sur nu för du har p-piller. Så nu gör jag detta. Det är... Aha. Och sen tvättar han hennes genitalier och positionerar båda kvinnornas kroppar så att på det här sättet med liksom särade ben som är hans grej. Mm. Innan han lämnar lägenheten så sätter han på CD-spelaren han sätter på George Michaels låt Faith på repeat.
Åh gud, kommer han aldrig kunna lyssna på den igen?
Nej.
Inte för att jag lyssnade mycket innan, men ändå.
Nu får du ta bort den från alla playlists. Den är med i alla. I gotta have
faith. Faith.
Det är allt jag kan också.
Baby! Ska skicka mer.
Grannen i lägenheten bredvid vaknar musiken och tänker irriterat så, jag är trött på alla studenter som bara festar. och somnar om. Men sen vaknar han nästa morgon av att samma låt fortfarande spelas. Och tänker, det där ska jag ta upp på nästa möte.
Ja. Ja, alltså jag hade, när jag pluggade så var det en tjej som hade en granne som var, vad ska man säga, glad i knarket, så att säga.
Mm-hmm.
Kanske inte hade jättemycket bostad innan den här bostaden. Mm. Mm. Så i alla fall, en hel natt, alltså om det var en hel natt dagen efter så spelade jag hade en gång en båt med segel och furs, alltså så här, de var vakna liksom. Det var folk där, det var liksom inte, det var ingen fara, så då var det meningen, så jag kan förstå att man inte direkt bara, här måste det ha hänt något, utan man bara, men snälla, get off the kokain, tack, eller något.
Gud. Jävla provocerande att lyssna på den så många gånger.
Jag hade en gång en båt.
Jag hade en gång
en gång en båt. Jag vet.
Den är så långsam.
Jag vet. Och den är så himla specifik. Liksom. Ja, du vet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nästa kväll, 25 augusti, bryter han sig in i ytterligare en lägenhet. Och den tillhör 18 år gamla Krista Hoyt. Hon pluggar kemi på universitetet och jobbar deltid som sekreterare på den lokala polisstationen. När Danny bryter sig in i lägenheten så upptäcker han att den är tom. Hon är inte hemma. Så han gömmer sig och väntar på henne.
Det är så läskigt.
Ja. När han ser henne köra upp med sin bil på uppfarten vid 11-tiden så börjar hans adrenalin komma igång. Han är redo. Nu kör vi. Så fort hon kommit in i hallen och stängt dörren så attackerar han henne. Och får ner henne på golvet. Tejpar hennes händer bakom hennes rygg. Och sen tvingar han in henne i sovrummet och kastar henne på sängen. Tejpar för hennes mun. Skär av henne kläderna och våldtar henne. Och vänder henne så att hon ligger på mage. Och hugger henne i ryggen. Hon också. Det är ett väldigt tydligt MO. Liksom. Han gör likadant på alla.
Verkligen.
Sen vänder han henne igen och skär, detta är också fruktansvärt, skär ett snitt från bröstkorgen ner till hennes genitalier. Åh nej, jag hade glömt detta. Nästa mening. Han skär av hennes bröstvårtor och placerar dem på sängen bredvid hennes kropp. Och sen skär han av hennes bröst och sveper in dem i en handduk, för de ska han ta med sig.
Det sjuka är här att han fortfarande tror att han gör det här som en hämnd för att han har fått sitta inne.
Jag vet.
Och man bara, men du måste ju, du vet, om inte annat nu borde du slå dig. Det kanske är jag som är sjuk i huvudet.
Yeah.
Kan det vara så det är?
Yeah.
Att det här har egentligen ingen mening så, utan det här är inte någon annans fel.
Så jag får ju skära av ett par bröst. Man bara, nej, det är ingen så, annan som någonsin har reagerat så.
Nej, det här så är det. Inte...
It's all you.
Det här är något annat, så är det du.
Mm. Och sen så tvättar han av hennes genitalier också. Och sen lämnar han lägenheten. Och känner sig lättad. Som att någonting har lyft från hans axlar. Går tillbaka till sitt tält. Känner i sina fickor och får panik för han har tappat sin plånbok. Och i det så ligger hans ID-kort. Eller det är inte hans ID-kort. Det tillhör en Mike Kennedy som är rätt lik honom.
Mm.
Han har snott det när han har gjort inbrott tidigare i somras. Och han inser att han måste ha glömt plånboken i hennes lägenhet. Kristas lägenhet. Och blir helt, åh, idiot! Och tänker, jag måste gå tillbaka, men det är också en jävla risk, va? Men han har inget val. Så vid gryningen är han tillbaka i lägenheten. Han letar runt efter plånboken, men han hittar inte den. Han tittar på Kristas kropp och blir sur. För det är hennes fel, tycker han.
Ja.
Att han måste komma tillbaka. Han hade inte tappat plånboken om hon inte hade hållit på att kämpa emot så mycket, tänker han då. Detta är ju som sagt då bara hans berättelse. Liksom. Det får vi också ha med oss. Det kan ju vara att han har liksom hittat på i efterhand att han blev arg för till exempel här med p-piller och sånt. Allt det där kan ju vara bara att han tycker att han rationaliserar grejer som man bara...
Ja, precis. Ja. Och det var därför man bara, nej, det var det ju inte, det var ju för att du ville, så att säga. Det kommer ju inifrån dig allt upp. Men det förstår man ju ändå, alltså, men det är bra att vi säger det, men det är ju väldigt tydligt att det här är det finns ingen, vi kan inte dra någon rak linje någonstans.
Nej, så nu är han sur på henne då, så han tar fram sin kniv och skär av hennes huvud och ställer det i bokhyllan.
Nej, men sluta.
Som att hon tittar ner på sin döda kropp. Nej, men detta är så alltså nej, tyst och gå och dö nu. Ditt jävla äckliga grishål. Nej, men det är så...
Nej, men verkligen. Det är också så här, men vad tänkte du nu? Var det ett punishment that fit the crime? För du var sur för att du fick sitta i fängelse. Jag vill bara säga det.
Det tycker han då, ja. Och sen vinklar han också en spegel så att det är, bokhyllan då är det första man ser när man kommer från hallen till rummet. Så tänker han tydligen enligt sig själv, that'll do it, för han vill bli känd för det här då.
Just det.
Det är också en grej tydligen. Har han kommit på nu.
Mm.
Sen lämnar han lägenheten fast han inte har hittat plånboken. Så inom 48 timmar har han mördat 3 studenter. Och ännu är det ingen som vet om något av de här morden. Senare under dagen ringer han till polisstationen och frågar om någon har hittat en plånbok och lämnat in den med Mike Kennedys ID-kort i. Men det har ingen gjort. Så han rapporterar den som stulen. Så jävla...
Ja, det är jobbigt för honom. De måste ringa försäkringsbolag och hålla på. Ja, men det är klart.
Ja, men det är jobbigt. 26 augusti knackar Kristinas föräldrar på dörren till sin dotters nya lägenhet. De har med sig lite grejer från hennes flickrum som hon har bett dem ta med. Men det är ingen som öppnar. Vilket är konstigt, för hon vet att de ska komma. Och de knackar flera gånger. Grannen bredvid tittar ut genom dörren och säger att han inte har sett tjejerna hela dagen igår, men att de spelade hög musik, så de borde varit hemma. Nu spelas inte Faith längre. Det är tyst i lägenheten. Kristinas föräldrar åker därifrån. De kontaktar Sonjas föräldrar, som blir jätteoroliga också. De kan inte ringa döttrarna för att deras telefon har inte blivit installerad i lägenheten ännu. Så Kristinas föräldrar åker tillbaka på eftermiddagen. Fortfarande ingen som öppnar, så de ber en vaktmästare om hjälp. Polisen kommer dit för att vara med när vaktmästaren tar sig in i lägenheten. Och ja, när vaktmästaren ser Kristinas kropp springer han ut ur lägenheten förbi oroliga föräldrarna som står utanför och väntar och bara spyr.
Ja, fy fan. Nej, men alltså, ingen kan ju förvänta sig det. Ingen.
Nej. Så utredare kallas dit och blir jättechockade av den här synen. Finns inga tecken på, eller typ inga tecken på att strid har ägt rum i lägenheten, så att man fattar att de har överraskats när de sov. Rättstekniker finkammar lägenheten, man packar ner bevismaterial, till exempel ett bananskal och en äppelskrutt då från köksbänken. Det är så jävla dumt. Han tar liksom med sig, han tvättar sina offer och tar med sig tejp och sådär. Mm. Men bananskal och äppelskrutt lämnar han kvar.
Så, jag vet, ja. Så himla dumt. Nej, men det är för att han går ju bara på liksom Mr. Crazy Pants grejer. Det finns ju inte någon clever. Nej. Alltså förstår du?
Nej.
Eller hur?
Nej, smart
är känns som
inte.
Att han bara... Nej, det är inte så uttänkt som man kan tro.
Mm. Och den 27 augusti nästa dag så dyker inte Krista upp på sitt arbetspass på polisstationen. Och det är väldigt olikt henne, så man skickar två poliser till hennes lägenhet för att kolla läget. De vet att hon har varit hos tandläkaren och dragit ut två visdomständer tidigare i veckan och fått både penicillin och kodein utskrivet. Så de tänker att de medicinerna, de är ju rätt starka, så hon kanske har försovit sig på grund av det. Mm. Men de vill ändå kolla. Ingen öppnar, de knackar på. De tittar in genom fönstret och ser ingenting. De beslutar sig för att bryta sig in i lägenheten och hittar då Kristas lemlästade kropp. Men det finns ändå inget för polisen att gå på. Liksom. De är rätt säkra på att de här brotten har begåtts av samma person. Mm. Eftersom det var så rätt likt.
Men får de någon kontakt med, alltså, eller känner de till mordet i Louisiana? Nej.
Mm, alltså nej, de kopplar inte det till,
nej, okay,
till de här.
Nej.
Det är ju en bit bort så att säga.
Ja.
Ett annat jurisdiction.
Mm. Men jag visste inte om det hade blivit en grej, alltså du vet, så att man kände till det.
Nej, ja, precis.
Nationwide. Nej.
Alla tre kvinnorna var unga, söta, brunetter, relativt lika varandra. Mm. Så det är också en likhet mellan fallen. Man följer upp de få ledtrådar som finns väldigt noga, för polisen inser att det här är en killing spree person. Han kommer att slå till igen liksom. Samma dag som Kristas kropp hittas så har Danny hittat sitt nästa offer. Han har tittat in genom fönstret hela dagen i ett bostadshus nära sin tältplats och sett 23 år gamla Tracy Pauls. Hon kom tillbaka till Gainesville dagen innan efter att ha varit hemma hos sin familj hela sommaren. Dagen därpå ska hennes lektioner börja igen, så hon är redo för en ny termin. Hon har läst om morden i tidningen. Hennes mamma har ringt henne och sagt till henne att vara väldigt försiktig. Men både hon och hennes mamma känner sig rätt lugna, för att hon har en rumskompis som är 23 år gamla Manuel Toboada. Han kallas Manny. Och han är en jävla bitig kille. Så om någon skulle bryta sig in, så hon känner sig ändå trygg. Alltså, han fixar det.
Men det hade ju varit skönt att tänka på, ja.
Mm.
Mm. Det fattar man.
Ja, och man kan ju också känna sig trygg bara att inte vara själv. Alltså, jag kan känna mig trygg när jag går ute med min hund, fast hon väger 8,5 kilo och är en dum liten labradoodle, liksom.
Ja, men alltså absolut.
För att man inte är själv.
Mm.
Även om hon förmodligen inte hade gjort ett piss för att hjälpa mig. Något hade hänt. Hon hade jagat löv.
Ja.
Det hon gör.
Vad håller du på med? Kom nu. Stå inte där
och
håll på.
Kom och ta det här lövet. Vakna. Under kvällen så pratar Tracy i telefon med en väninna. Hon berättar exalterat att hon har träffat en kille på sommaren som heter Chris. Och hon har blivit kär i honom. Och sådär. Och hon pratar också med sin väninna om morden. Och att hon är orolig för det.
Mm.
Men sen kommer Manny hem och då känner hon sig lugnare. Vid 3 på morgonen så är Danny redo att bryta sig in i lägenheten. Han använder sin skruvmejsel för att få upp dörren. När han har kommit in så står han stilla ett tag för att vänja ögonen vid mörkret. Och går till det första sovrummet. Och då ser han då en man i sängen. Och blir lite så, what? Han hade inte sett någon manlig roomie gå in i lägenheten. Mm-hmm. Han verkar inte vara så bra på det där med att peeping tomma.
Verkligen.
Så då funderar han på att abort mission, gå därifrån. Men han är för taggad nu.
Mm.
Så han bestämmer sig för att jag får ju bara döda den här mannen då. Så han tar upp sin kniv, hugger Manny i bröstkorgen. Manny vaknar och bara fight mode direkt.
Yeah.
Kämpar emot som fan. Danny får panik för Manny är mycket starkare än vad han är. Och får in några slag mot Dannys huvud. Och han känner att så här, fan, jag håller på att förlora medvetandet nu. Och han svingar kniven hejvilt mot Manny. och lyckas hugga honom flera gånger. Och Manny skriker för att väcka Tracy innan han sjunker ihop på golvet. Det tar bara en minut, men Manny han under den tiden tar emot 31 knivhugg.
Jävlar.
Tracy vaknar och kommer ut från sitt sovrum. Hon håller en locktång i handen. Som om hon bara, någonting.
Ja, men vad fan skulle man göra? Alltså, gud vad man känner igen det där.
Bara någonting att slå med. Det är också det om någon skriker. Det är jättebra för att man blir väckt. Men det är också så att då ska jag gå dit och kolla vad som händer. Så hon går in i Mannys rum och ser Danny stå över honom. Och inser vad det är som händer. Att detta är mördaren hon har varit orolig för. Hon springer tillbaka till sitt sovrum, låser dörren, men Danny kommer efter och sparkar in dörren.
Fy fan, vilken skräckfilm. Gud.
Sinnessjukt. Scream-filmerna är tydligen delvis baserade på den här seriemördaren. Tracy står då vettskrämd i ena hörnet på rummet och säger "You're the one, aren't you?" Enligt honom. Och då ska han ha svarat "Yeah, I'm the one." Det där har han kommit på efterhand, tror jag.
Säkert.
Det låter för I'm the one.
Yes.
Och sen attackerar han henne, tejpar för hennes mun och tejpar hennes händer bakom hennes rygg. Ja, sen är det samma som innan. Med kläderna och våldtäkt och vänder henne och hugger henne i ryggen. Och sen drar han hennes kropp till hallen och där positionerar han hennes kropp som vanligt. Men hon lever fortfarande då. Och vaknar till.
Shit.
Och då våldtar han henne igen.
Nej.
Jo. Nej, det är så äckligt. Sen så tvättar han som vanligt hennes genitalier. Och står och tittar på henne medan hon förblöder. Sen lämnar han lägenheten.
Men nu är det här... Gud. Nu, jag har ont överallt.
Jag med. Tracy och Mannys kroppar hittas nästa dag, 28 augusti. Allmänheten har panik nu. Speciellt alla studenter på universitetet. Alla mord har begåtts inom en 4 kilometers radie från campuset. Universitetet ställer in alla lektioner och studenter börjar sova i skift med sina rumskamrater så att någon alltid är vaken. Och det är hundratals studenter också som väljer att åka hem till sina familjehem. Eller föräldrahem. Gud! Och under tiden sitter Danny Rowling i sitt tält i skogen och grämer sig över att han inte har några pengar och han är hungrig. Han rånar en bank, en First Union Bank som ligger någon kilometer ifrån Krista Hoyts lägenhet. När han kommer tillbaka till tältet så inser han besviket att en färgampull har färgat alla sedlar rosa så han kan inte använda dem. Ägd.
Verkligen. Fuck you, bitch face.
Så han blir sur och börjar gå in mot stan igen utan något särskilt mål. På vägen dit så möter han Tony Danzy. Som är någon
slags... closer, Tony Danzy.
Förlåt. Jopp. Jag tänkte också på det, det var därför jag började skratta när jag sa Tony Danzy. Men jag vet inte vem Tony Danza är. Men det är ju någon kändis. Ja. Och så är det ett friends-skämt, bla bla bla. Men det är kul. Han är någon knarklangare i alla fall. Som har sålt knark till Danny innan. Så de slår följe mot campuset. Av någon anledning så är det en person som ringer polisen. För de, som har sett de här två gå tillsammans då. Och säger att de beter sig märkligt.
Mycket bra. En klassisk. Det står en läskig man med en läskig bil. Det är det frågan om. Men verkligen. Det är ju perfekt i det här läget.
Ja, för de är på väg mot campus. Och alla är ju på helspänn nu. Så det är inte så konstigt att man bara... Två män som är weird.
Ja. Yeah.
Kom hit nu. Och det var ju alltså spot on. När Danny och Tony ser polisen så kutar de båda in mot skogen, båda två. Polisen följer efter dem. De hittar Dannys tältplats. Danny lyckas fly, men Tony grips då på plats och häktas. Jag vet inte riktigt varför de häktar honom. Eller... Ja, du är
för att han går och bär på olika substanser av olagliga
art. Så kan det vara. Och polisen tror ju då att det är han som bor i det här tältet. Så de går igenom tältet och hittar lite intressanta grejer. Till exempel de här rosa kontanterna. Ett vapen som matchar beskrivningen på det som har använts under bankrånet som har hänt samma dag. Och en svart skidmask som också används. Så man bara, ah, vi har hittat bankrånaren. Mm. Och det är Tony Dancy. 30 augusti så identifierar polisen en första misstänkt för studentmorden. Nämligen 18 år gamla Ed Humphrey som går på universitetet. Han sitter häktad för att ha misshandlat sin mormor. Som var 79 år gammal.
Vilken trevlig.
Och har ett rykte om sig att vara allmänt aggressiv. Och har under sin tid i häktet uppvisat ett bizarrt beteende tydligen.
Mm.
Och hans bakgrund är kantad av mental ohälsa tydligen.
Mm. Ja, de kör det spåret såklart. A crazy man.
Mm, visst. Han är tydligen högljudd och oberäknelig när han inte tar sin medicin. Och han har dokumenterade hjärnskador. Mm. Ingen aning om vad det innebär eller kommer ifrån eller någonting. Eds mormor väljer att inte anmäla honom för misshandel, men staten åtalar honom ändå för att hålla kvar honom i häktet medan de ska kolla om det är han som har gjort de här studentmorden. Man kollar hans DNA för att jämföra med det man har hittat på brottsplatserna. Samtidigt är man lite osäker på den här Tony.
Man kan checka DNA, det är skitbra ju. För det är tidigt 90-tal då, eller?
Ja, så är det. DNA has entered the building.
Mm.
Samtidigt är man lite osäker på den här Tony som är häktad för bankrånet, om det verkligen är han. För han förnekar att det här tältet och grejerna i det är hans. Och man hittar ingenting som knyter honom till brottet, så han släpps.
Och man vet också att det är en kille till som var med.
Ja,
ju.
Precis. Tidigt i september så stjäl Danny en bil och kör till Tampa, Florida. Och där rånar han en butik under vapenhot. Och 5 dagar senare försöker han återigen råna en annan affär i Ocala i Florida. Men han lyckas inte fly från platsen fort nog och grips av polisen.
Yes.
Tillbaka i Gainesville har man precis fått svar från DNA-testerna på Ed Humphreys. Och det matchar inte med studentmords DNA-fynden. Så han avskrivs från det. Och så lyckas utredare samtidigt spåra serienumret på vapnet som används i bankrånet. Och den här ägaren bor i Sarasota. Och han har nyligen sålt vapnet för cash till en man som såg, citat, hemlös ut. Eller som att han bodde i tält kanske.
Mm.
Kan man inte se på folk så.
Det är en viss look ändå, det får man säga.
Ja. Han kan inte ge någon vidare beskrivning av mannen, men han minns en sak, och det är att mannen saknade en del av ett finger.
Mm.
Dun, dun, dun. Under ett möte om bankrånet så kommer just den informationen upp, att mannen i Sarasota hade sålt det här vapnet till någon som saknade en del av ett finger. Och en av utredarna utreder också studentmorden i Gainesville och ställer sig upp och säger, oh shit! För han berättar då för sina kollegor om något som har hittats på brottsplatsen i Christinas och Sanias lägenhet. Nämligen en använd pappershandduk som låg på köksbänken. Den var blöt och den var blodig. Och på den ena sidan av pappershandduken så fann man vad som såg ut att vara ett avtryck av en hand. Som att någon har använt den för att torka av sig. Den var blöt och den var blodig.
Mm.
Och det här handavtrycket saknade en del av ett finger.
Mm.
På andra sidan av pappershandduken var det, citat, the imprint of a penis.
Han har alltså ollat den här
pappershandduken, ja.
Eller men liksom han har väl förmodligen, det är det som är så jävla hemskt med det. Han har väl varit tvungen att ta bort blodet från sin kuk.
Mm. Yeah.
Mm.
Ja. Så nu vet man att bankrånaren och studentmördaren kan vara samma.
Mm.
Nice. Ja. Rättstekniska labbet börjar gå igenom igen bevismaterial som hittats i tältet och försöker med nu matcha det till bevis från mordplatserna. Och på skidmasken så hittas fibrer som matchar med fibrer som har hittats på silvertejpen i Tracys och Mannys lägenhet. För han hade glömt att ta med sig det den gången.
Mm.
Och i tältet fanns också en sovsäck och ett par byxor. Och på sovsäcken hittar man könshår från Christina Hoyt.
Mm.
Och på byxorna finns en blodfläck som matchar med Mannys blod. Och det finns också en skruvmejsel i tältet som matchar med de märkena som gärningsmannen har lämnat efter sig när han har brutit sig in i lägenheterna.
Mm.
Tada!
Verkligen. Neat little bow.
Alltså så jävla gött. Så jävla snyggt. Och så har de också fått höra polisen i Shreveport har fått höra att Danny Rowling har gripits i Ocala, Florida efter sitt misslyckade rån då.
Mm.
Och han är dessutom fortfarande efterlyst för mordförsöket på sin pappa.
Just det.
Och dessutom så har polisen haft misstankar om att han var inblandad i trippelmordet på familjen Grissom.
Mm.
De har inga bevis för det alls. Det var bara en känsla som är jätterätt.
Mm.
Det fanns också vissa likheter med liksom, ja, det här har med sig silvertejpet,
ja,
därifrån, positionerandet av kroppen, tvättandet av genitalier och våldtäkt och knivhugg och blablabla. Mm. Så de ringer upp utredarna i Gainesville och föreslår att ni borde utreda Danny Rowling. Men de i Gainesville tycker inte att likheterna är så slående. Och det är ju en helt annan stat, så det är ju helt sjukt egentligen att tänka på. Att...
Varför skulle det vara han?
Ja.
Alla de här anledningarna, ja, men ändå.
Men den är i alla fall häktad nu, så det kan i alla fall vänta lite. Sen hittar man en grej i tältet. Man försöker liksom hitta något som kan knyta Danny till tältet 100%. Så hittar man en kassettbandspelare som man kan spela in på också. Och det är en kassett i. Och en utredare lyssnar på det bandet. Och inspelningen börjar med "This is Danny Harold Rowling out under the stars tonight." Och sen så babblar han på och så sjunger han några låtar.
Alltså när man var barn och spelade en radioprogram på kassettband.
Yep. Mm. Exakt. Så inte gjorde vi när vi var små. Så han bara hurra, springer med nyheten till sina kollegor. Så nu har man liksom allting. Man behöver bara en sista grej, hans DNA.
Mm.
För att kunna knyta honom säkert till våldtäkterna och morden. Och han tvättar ju alltid sina offer då. Men trots det så har polisen såklart sperma från alla, yeah, brottsplatser. För det hjälper ju inte bara att badda lite ovanpå.
Nej.
Jävla idiot. Bra. Bra att han är dum i huvudet.
Ja, verkligen.
Så det är nu den 23 januari 91. Danny är häktad i Ocala. Och han har tandvärk. Så han får en tid bokad till tandläkare. Och de drar ut en tand. Och den tanden konfiskeras utan hans vetskap.
Otroligt.
Så himla kul att de hade ju bara kunnat ta hans DNA, gissar jag.
Mm.
Han är ju häktad. Och liksom på väldigt goda skäl misstänkt för de här grejerna. Men då bara, vi tar tanden ett smyg. Och sen vill Danny klippa sig, så de bokar en tid hos en frisör till honom. Och så sparar de hans hår också.
Mm.
Nu har vi hans hår med. Nu kan vi testa det också.
Vi har allt.
Så jävla gött. Och de testar det, och det är DNA-matchning. Man börjar förhöra honom. Han är väldigt nervös. De tvingar honom att titta på bilder från brottsplatserna. Men då vänder han bort huvudet och vill inte titta. Och samarbetar inte alls. Nekar till allt.
Mm.
I september 91 fälls han för 3 väpnade rån och 2 fall av våld mot tjänsteman och döms till livstidsfängelse. Jävla saftigt. Men han har ju varit dömd massa gånger innan, så det är kanske det. En månad senare så åtalas han för de här 5 studentmorden och inbrott och våldtäkt. Och han nekar till allting, men sen så börjar han ge detaljer om morden till en medfånge som berättar om allting för utredarna. Så, tada.
Perfekt.
När han inser att det är kört så börjar han prata under förhören. Och erkänner, men skyller sina brott på en beteendestörning. Och hävdar att han har 5 olika personligheter. Och den personligheten då som har mördat studenterna kallar han för Gemini. Precis som i filmen Exorcisten 3.
Pretty cool.
Eller bara,
cool.
Yeah, yeah, whatever.
Yeah.
Ja, men eller hur? Det är lite som att han bara, it's pretty cool because the movie, you know.
Mm.
And I'm also a Gemini. So
it kind of fits. Yes.
Yes. Yes. Right. High five. No. No one.
Don't leave me hanging.
Mm. När han är häktad så börjar han brevväxla med en frilansjournalist och författare som heter Sandra London. Sandra med O.
Mm.
Sandra. Hon har precis släppt en bok som innehåller en samling teckningar och noveller av en seriemördare som heter Gerald John Schaefer. Han är före detta polis som har erkänt sig skyldig till över 30 mord. Och Danny vill då att Sandra ska berätta hans livsberättelse. Och hon bara, ja tack, det gör jag gärna. Och de brevväxlar. Efter 9 månader får de känslor för varandra. Så deras relation ändras lite.
Mm-hmm.
Hon försöker besöka honom, men hon får inte det. De vill gifta sig, men fängelset låter dem inte gifta sig. Fan vad man bara tappade respekten för Sandra London.
Ja, verkligen.
Man bara, shit, journalist.
Get a grip, Sandra.
Liksom. Ja, författare. Och sen så bara, ah, för fan.
Verkligen. Letat efter en seriemördare och blir kär i.
Ja. Till slut så lyckas hon få tag i en besöksbricka från en bekant som jobbar i polisen. Och då kan de träffas äntligen. Och hon känner jättestark attraktion till honom omedelbart. Och beskriver honom som a gorgeous hunk och a dangerous pussycat. Va?
Mm-hmm.
Vad är det som pågår?
Verkligen. A dangerous pussycat. Men han är inte ett gulligt litet djur. Men jag, tror, alltså, men jag har ju en spaning om att tjejer pratar bebisspråk med sina killar för att de egentligen är ju, alltså en kille är lite farlig för en.
Mm.
Så därför pratar man bebisspråk för att det ska liksom bli hanterbart.
Ja, jo. Absolut. Undra,
det är det hon gör här.
Mechanism.
Ja, exakt.
Under en rättsförhandling så sitter Sandra med som åskådare. Och när Danny får chansen att prata med domaren så vänder han sig istället om och börjar sjunga en kärlekssång till Sandra som han har skrivit själv. Lägg av.
Det spårar ur.
Ja, det ballar. 15 februari 94, bara några dagar innan mordåtalet går till rättegång, så ändrar sig Danny och erkänner sig skyldig till både morden, inbrotten och våldtäkterna. 24 mars rekommenderar 12 jurymedlemmar dödsstraffet och den 20 april utfärdar en domare straffet. Han döms till döden. Han är 39 år gammal nu. Under 96, efter att Sandra har gett ut sin bok om Danny och hans brott, så gör de slut. Och samma år släpps Scream då. Som manusförfattaren har berättat för pressen att manuset baseras delvis på detta. Under de kommande 12 åren så försöker Dannys advokat att kämpa med överklagan efter överklagan för att han inte ska dödas, avrättas heter det.
Mm.
Och dagen innan straffet ska verkställas så får Danny reda på att hans sista överklagan har fått avslag. Och samma kväll sätter han sig ner och skriver ett sista erkännande, nämligen morden på familjen Grissom i Shreveport. Sean och Tom och Julie. Så han har erkänt alla sina brott nu.
Mm.
Och 12 oktober 2006 avrättas han, då 52 år gammal, med giftinjektion. Vill du veta vad hans sista måltid var?
Ja, tack.
En hummerskärt med smält smör, en bakad potatis med gräddfil och en jordgubbscheesecake och en kopp te. Det lät så jävla gott.
Mm, det är super. Jag får alltid sånt i hjärtat när jag har sånt.
Ja. Jag tänker bara på The Green Mile. Det är så,
ja, bra. Men när någon blir så reducerad till, alltså du vet, man blir ändå så här, ja du har gjort fruktansvärda saker, men det blir så mänskligt. Ska du äta någonting som är gott för sista gången? Och så, äh, gud,
eller hur? Alltså, det, man blir som ett barn igen, att man bara, ja. Vad är din favoriträtt? För det kan, ja, du få.
Ja.
Ja, otroligt mörkt.
Mm.
Ja, så han blev ju, han är en av de få som faktiskt avrättas. Som shit. Döms till döden via giftinjektion då.
Mm.
Och det var det.
Jävlar.
Långt, gud. Mastigt, tungt, vidrigt avsnitt.
Verkligen. Gud, det är helt slut i huvudet nu. Vad heter det? Mm. Tack så mycket Maria, såklart. Mm. Och tack så mycket Elinor, för det var tack. Mycket bra berättat. Men,
mycket bra.
Eller mycket bra, ja. Berättat. Du hade kunnat hoppa över mig grejen. Jag ska... Keep it sunny, please.
Ja visst, nästa gång. Nästa gång ska jag berätta något riktigt kul bara.
Ja. Och sen gick allting bra. Så. Ja, oh, gud. Ja. Tack så mycket för att ni lyssnar, ni är bäst. Vill ni ha ett avsnitt till i veckan så finns vi på Patreon. Vi kommer ut på torsdagar.
Ja, och jag hoppas ni har det väldigt bra.
Ja, det hoppas jag med.
Jo.
Hej på er allihopa.
Hej då.
Hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.